namn, det har försvunnit. Sen är det konstiga, ni ser den, det är en Jonas Daun hette han eller något, hur det nu uttalas. Det är ju ett ganska mystiskt. Den där Jonas Brisell, han var trumpetare, blås, det var spelet. Och Lans, de sista som bodde där var Lans. Jag kommer ihåg min mormor, hon pratade om Lans i Brinken, hon minns honom. Det var den sista där. Ja, det kan hända det var. Jag är inte säker. Damnet, det var ju inte säkert att det följde släkten, det följde soldattorpet många gånger. Men ofta så kunde de efterträda son efter far. Vi tittar på nästa, tror jag. Det är Bäckefall. Ja, men hon var inte soldat, änka. Det här är Bäckefall. Det hette tidigare så... Tidigast i längderna så står det Spinketorpet. Men sen ändras namnet till Bäckefall. Och jag vet inte, jag tror också att soldaten hette Spinken en gång. Och de kallade kanske torpet efter honom. Det här, det fanns ju betydligt tidigare än vad jag har med här. Så fanns det ju soldater på torpen. Förstår ni, om det inrättades i slutet på 1600-talet. Men om de här... har jag väl i stort sett följt kyrkböckerna. Och det finns inte mantalslängder eller kyrkobokföringslängder så gamla. Men de börjar, för Hallingebergs del börjar de 1730. Och då är det, uppgifterna är ju ganska knapphändiga i början. Så man vet inte riktigt tid och årtal. Jag vet inte, här är inte så många, är det någon som, jag skulle tänka kanske i ett annat bäck att det var någon, kanske finns folk som kommer ihåg dem. Den här Samuel Pux, han kom, visst, jag tror han kom till Bäckefall ifrån Stensrum. Vi får titta på honom på nästa lappen. De bytte torp ibland och blev väl förflyttade om det var vakanser och så där. Han var gift tre gånger med. Så han var stark och sen hade han otur med sina hustrur så att det vart inga långa äktenskap. Det kanske jag skulle säga så där att de räknade med att soldaten, om han var 20 år ungefär när han tog anställning. Och sen tjänade han i 30 år om han fick vara frisk och levde och så där. Så att det var full tid. Efter 50 år och så där, sen fick han avsked då om han ansökte om det väl i regel. Men då fick han en liten pension. Var han berättigad till då. Har ni hört talas om det där? De sa att de var, fick grafal. Det står, i längderna står det gratialist. Jag vet inte, men folkmun sa det att han har grafal. Den där gamle knäkten. Så det var några kronor om året de fick i pension. Annars förstår ni, de hade det kämpigt sen de har fått avsked. Då fick de lämna sitt torp som de hade levt och bott i 30 år kanske då. Vart skulle de då ta vägen? Ja, på socknen var de skrivna, många av dem, och utfattiga står det. Och om inte roten var hygglig vid dem, för det kunde hända om de hade ett gott förhållande med sina rotebönder. Så kanske de fick bo i en liten stuga någonstans. Det fanns alltid backstugor, kanske några möjligheter. Men det var... bistert för dem då. Att då skulle den nya soldaten bo i torpet när den gamla har slutat att tjäna. Så att de hade inte någon statlig pension högt som de levde på med sann. Vi tar Stensrum. torpet Hageberg. Ni, Aina Svensson, vet ni var Hageberg är någon? Det vet du. Ja, så åt den hållet och på vägen till någonstans där. Ja, jag vet inte något om Hageberg, men jag vet ju att torpet, det var soldattorpet. Och här ser ni, här har de hetat på det och det. Ni ser där Samuel Pux, han flyttade 17 härifrån och till Bäckefall. Och sen är det ett par stycken som heter Blom. Och den där Frej, det är inte Frejd. De träffar vi på senare på Grenadjärtorperna. Men det här var en annan, han hette bara Frej. Och den där Lindell har jag väldigt dåliga tidsbestämmelser på. Det hände ju hit och dit på torperna att det blev vakanser. Att en soldat han försvann ute i kriget och sen kunde gå några år innan de lyckades att få tag i någon annan. Så att det finns luckor här och där. Sen var det ju så där att jag vet inte, det var det väl på de här torperna med, men som på båtsmanstorperna, där fanns det en reserv. Och det kanske vi kommer att se lite, han hade ett annat namn än den ordinarie. Och långa tider så fattas det en och då fick reserven, han bodde på torpet istället, så att det har växlat lite. Och det där är saker och ting som kan vara lite svårt för, men om man bara följer rullarna hur det har fungerat. Det här är de som hörde till Kalmar regemente. Och det var från 26 till 30. Ja. Nu fortsätter vi och sen börjar vi på Grenadjärtorperna. Där börjar vi med 111. Och det var Hultorva. Där stod det på haka på knäkten i Snusvänner 111. Ni ser här med att det är namnen har anknytning till namnet, rotens namn. Hultorva, Hultman, Havström, Hallgren och Hilmar. Och den sista är Hultin. Det är väl en man som ni vet om. Många av er. Det är Walter Hultins far. Och han var soldat där till 1907. Jag vet inte hur det var. Var han bonde i Greby sedan eller vart kom han, tror jag? Skärhem, ja. Ja, där bodde de ju då till sist, ja. Just det. Nej, det är nog en annan. Men namnet ser ni gick. Det finns långt tillbaka i tiden där. Och kanon och flykt. Och käll, ja. Jaha. Vi tar Skärhem. Torpet heter Svensrum. Det vet ni om. Här hette soldaten, grenadjärerna hette Skärströmmen till en gång. Och glader och färdig och kraft, det ser ni, det är den där typen på namn. Här kommer Peter Magnus Ram, det är utav mina soldatanor. Han var son till Ram där, som jag sa, som var i målen och försvann i Tyskland. Hustrun var med barn när han reste ut i kriget och han kom aldrig hem, men hon fick en son som hon döpte till Peter Magnus. Och när han blev vuxen och så gammal som han kunde, så blev han grenadjär i Svensrum. Och var där, ser ni, i 16 år eller någonting. Och den sista här, det var Skog. Det är ju också en man som ni, och en släkt som ni känner till. Han, jag vet inte, det här slutåret för Skog, det har jag tagit lite i luften. Han gick kvar i tjänst väldigt länge. Och det kommer vi ihåg som är utav de gamla nu, att Skog åkte in på möten. Och de gick upp på regementet på lite handräkning och gjorde lite tjänst hos Webel eller någonting sånt där. Ja. Den här skog, det var så, förstår ni, att det var tre bröder som var grenadjärer. Han hade en bror som vi hittade lite längre fram på Hultstorp. Han hette Helge i efternamn. Och sen var det en bror som tjänade för där uppe i Blackstad. Vad heter torpet? Svensson? Ja, det var Hundsvalen. Bolöt. Ja, där var en bror till en och han hette Wing.
Ja, Wing, ja.
Ja, de var tre bröder som var soldater. Och de var uppfödda uppe i, vi säger, eller folk säger nu för tiden, Älgerstorp, säger de. Det är Ålhult, men Algutstorp heter det egentligen torpet. Därifrån kom de. Och som sagt var de... Ja då. Och Skog, den sista, han dog nu i vinter. I december någon gång sett. I Ankarsrum. Det var en son här till Fritz Skog. Det är väl ett av de här... Jag kan säga det med om Svensrum. Det låg för längre tillbaka sen. Låg det upp i byn. Och det är nerflyttat här. Jag är inte riktigt övertygad, eller vet inte precis när. Men jag tror att det var i samband med att laga skiftet. För då hände det på många ställen att soldattorpet flyttades. För det låg i vägen då vid skiftet. Det låg det låg strax uppomför det här som det hette gatstugan i Skärhem. Och ovanför där fanns då sedan en period ett ställe som kallades för Gamla Svensrum. Och det byggdes ett nytt ner emot Hultorvasträngen då. Jag skulle tänka mig 1830-talet eller så där. Och jag vet, vad gäller Kärkstads båtsmanstorp, det vet jag att det står i skifteshandlingen vid laga skiftet på 40-talet. Att torpet låg okänligt till för skiftet och flyttades ner emot Hummersta sträng. Det var ju så där, förstår ni, att när soldattorpen byggdes i världen, då såg byarna helt annorlunda ut. Det odlades, oupphörligen odlades upp mer och mer, och rätt vad det var, då låg soldattorpet mitt in i byn. Och då var det besvärligt att ha det där när de skulle börja skifta om markerna, så att då flyttade de på det. Och det är flera som det har hänt så med. Vi tar nästa. Det har jag inget på, förstår ni. Det är lite speciellt med det, nummer 113. Det heter... Ja, det finns inget papper på. Det var Lärbo. Lärbo Vrå heter roten egentligen, men Lärbo. Och i början... Och till fram någon gång omkring mitten på 1700-talet, då är ryttan skriven här i Hallingeberg. Men det går inte att hitta något ryttartorp som hör till Lärbo. En tjänstgörande karn är skriven i Granbo. Och Granbo ligger ju på Hultorva. Och jag vet inte... Utav vilken orsak det där gjordes så där. Men i samma rote så ingick byn Vrå i Loppnevi också. Och dit flyttades sedan den här ryttaren, eller grenadjären, till ett ställe som heter Godhult och ligger uppe vid Anen. Så att där har han sedan funnits. Och i Ullerna så heter roten Lärbo Bro. Och för det så har jag inte några data. Jag vet att soldaten hette Hellerström en period och sådär. Men det är ganska magert med det. Men vi får gå på 114 istället. Som är Grebys torp och heter Bergebo. Här ser ni, här hade tjänstgjort länge var och en. Det är inte många innehavare, det är 7 på det här stället. Och den här Dahlström-släkten, det är son efter far i 3 generationer här. Det här är soldater som vi håller på och forskat rätt mycket på. Kompis här, Gunja Almarsson och jag, vi härleder våra aner till den här Zacharias. Och vi har funderat mycket på var han, vi visste inte var han kom ifrån, men det har Gun lusit reda på att han var född i Dalhem. Och för det var det troligtvis som han kallade sig för Dahlström. Och sen, han tjänade i 34 år sedan. Och sen trädde sonen till och var då också länge. Jag visste lika länge det. Och efter honom så kom då hans son. Som hette Hans. Och den här Hans Dahlström, han tjänade också. Så han blev sergeant. Och också har en lång tjänstgöringstid. Och sen undan för undan, ni ser den här Nils Johan Weiter, det är Hjalmar Weiters far, som var i Skaftekulla. Han var grenadjär i Bergbo. Och den sista var Tilly, den, ja, jag har inget minne av honom, men min gamla vän John Linn, han brukade prata om Tilly. Han hade ett litet ordstäv efter honom. Han sa att det är patentlig vull, sa Tilly. Och då var det väl bra, kan jag tro. Nästa ställe, det är Mjöltorp 115. Här är en lång och adda med tjänstinnehavare. Det här torpet, det hette först Magrebäck. Men det tyckte väl lät för skrint. Så sen fram i tiden så döpte de om det och kallade det för Grytebäck. Och det här torpet där, det låg på andra sidan vägen, nästan på samma sida som vägen som Mjörtorp har, den där lilla smedjan. Bäcken är väl den där som kommer ifrån Gransjön, kan jag tro, som var Magrebäcken. In i kullen där mitt för är på sidan åt ån till, där lär det ha legat. Det här torpet. Och jag har ett syneprotokoll sen slutet på 1700-talet. Jag har forskat mycket i Mjöltorps byhandlingar. Och där finns ett protokoll på en syn som de var och gjorde där för att återbönderna anhöll om att få flytta torpet. Det var så med det. Det började ligga lite nära framme på ägarna. Och det var inte bara till flyttat hur som helst. Utan det skulle ju ha tillstånd. Och det var lantmätare med. Och det var en militär tjänsteman. Och det var återbönderna då. Och tjänstgörande soldaten. Och det var då. Det var Carl Johan Möllstedt som var det då. Ni ser, han slutade 1999. Det här var i slutet på 1700-talet. Det tog väl lite grann, men de ville flytta ut emot Hummersta sträng närmare Häradsvägen. Och det gjorde de också sedan och byggde ett nytt ställe där ute 1900. Och det kallade de sen för Lilla Mjörtorp. 1800 givetvis. Och dit kom då och flyttade då den här Jonas Möllman, ser ni. Han var son till sockenskräddaren här uppe som hette Hallgren. Och gick kring och hade lite drängplatser och fick veta att Möllstedt hade lagt in om avsked. Och sökte tjänsten och fick den då och gifte sig med sin fästmö som var ifrån Skutterstad. Och sen var det han som var med och blev fången nere i Frankrike. De tågade iväg ner till Tyskland då 1806. Och var där i 3 år. Och han stod kvar sen i tjänst till 23, tror jag. Så det står i den här historien som Lehmann har berättat om det här. Att under sin tjänstetid så var han med och svära trohet inför tre kungar. Först när han tog tjänst för Gustav den fjärde Adolf, som blev avsatt 1809. Sen blev det Karl den trettonde som tog vid då. Och då svor de honom trohet med två fingrar i höjd med bajonetten. Och sen dog han 1818, och då kom den där marskalken som hade tagit dem till fånga nere i Tyskland och varit förman för den där marschen ner till Frankrike. Då hade han kommit till Sverige och blivit vald till kronprins och kung. Och då när han kronprins blev han tidigare 1810 ungefär, och sen blev han kung 18, och då skulle han svära honom tro och lydnad. Sen står han kvar i tjänst 25, står det där. Det kanske är 23, jag tycker jag är för mig. Ja, ja. Om vi fortsätter ner i den här listan, där ser ni, där är en som heter Lars Johan Blom. Han är förfader till släkten Blom, som fanns hemma i Lidhem. Werner Blom, och de här kommer vi ihåg. Det här var väl Werners, ja, det var det väl. Mm. Ja, det kan vara far till och med. Det kan vara hans far. Han var ju inte död 60 när han tog avsked. Han tjänade inte i många år. Han bodde där borta och min mormor och brukade prata om Lasse Blom. Det var nog den här, så. Och fina. Sen kommer Mörk och Vrångberg, och sen är det Carl Gustav Möller. Den kommer väl en del av er ihåg Möller. Han bodde granne med mig när jag var barn. Jag var inte barn, jag var ung och var 20 år. Så bodde han i Brofall. Det stället som ligger uppe på andra sidan åkern, mossen där hemma. Då var han gammal man, men annars så tjänade han för Mjörtorp. Ser ni, till 84. Sen blev han förflyttad ut till Vångsundas soldat Grenadjärtorp, som heter Svensbo och ligger till höger in vid Ydre Backe. Det vet ni kanske ni inte vet heller, men där sticker in en väg när den kommer förbi Stolphagen och över Backnallen där uppe, så inte den där talpanteringen inte höger, där sticker i vägen avtagsväg, och där inne ligger det soldattorpet. Den här gubben, sen när han fick avsked, så bodde han ute i Jante Långsjön, ute på Frösjömarker i ett ställe som hette Strömsnäs. Och sen, nej, Strömsnäs ligger ute på andra sidan Kvarnsjöbäcken, hade varit. Och sen ett eller par år bodde han i Lilla Brotorp, och sen flyttade han upp till Brofall. Och där bodde de några år, hans hustru Klara och han. För att sen på sina allra sista år flytta upp till ålderdomshemmet i Blackstad. Och sen den sista, det är Johan August Manfred. Den minns ju många av er. Det är Olles, Manfreds far. Och Hjalmar.
Det var ju någon som hette Klara Mjölner som bodde där nu i Stugare.
Mm.
Ja, som han gick med matkorg.
Det var hustrun till Sven Mjölner där. Den näste där emellan. Det var föregående innehavaren, och han dog soldaten, och tanten, hon bodde bort i Lilla Brotorp. Svingen, som vi säger. Ja, det kommer du ihåg. Och hon blev väldigt handikappad, sägs det, den där tanten, så hon kunde visst knappast gå. Men hon låg i sängen där inne i köket och eldade i spisen. De fick bära in vet henne, så hon räckte och stoppade in i spisen. Ja, det... Var nog fattig folk. Ja, inte så här direkt några att berätta om honom. Jag vet att jag har väl hans familj och lite så där och vart, men så mycket uppgifter har jag inte om. Och jag vet att det var någon som pratade om att de hade någon släktskap med en annan soldaten Bard, men Men annars vet jag inte så mycket om den. Manfred, det var ju Hjalmar, Manfreds far, och han hade flera barn. Alva som var gift med Erik Magnusson, kommer ni ihåg? Och sonen Karl som var bonde i Almvik och som är var farfar till diakonissan i Ankarsum, Ingela Astvall, Manfred. Och så där. Det var den. Vi byter plansch. Det här är Pluggbo, Nisse. Tröpsta. Det här, deras torp, det hette då i början Pluggbo. Och det låg ungefär mitt för Nyborg uppe på i hagen. Till vänster upp, lite bortom Nyborg tror jag. Man såg tjusa bort emot Lerbäcken. Ja, det här finns en del ställe där uppe som man inte, jag inte vet så mycket om. Här bodde, här var de här Wiman, det var flera stycken. Den här Jonas Wiman, han var skåning. Och kom efter en tjänstgöring i kriget, så kom han hit och tog tjänst för Dröpstaroten. Och han blev gammal och riktigt sen han hade tagit avsked så tjänstgjorde han som kyrkväktare. Och det var ganska vanligt egentligen för att kyrkvaktare, det var en gammal avskedad soldat. Ofta så fick de en sån där tjänst, för de var vana vid lite ordning och reda och de hade lite pondus precis, ja. Och kunde styra och ställa. Och så på den där tiden säger de ju att de fick gå kring och väcka dem som satt och sov när det var predikan, ja. Jag vet inte, käppgubbar och vad de kallade. Men ja, det finns i dödsboken finns det en ganska utförlig levnadsbeskrivning på honom, vad han har varit med i, och att han var en uppskattad och plikttrogen man även sen han har slutat som soldat. Den här Sven, det var hans son tror jag, han efterträdde honom. Sen kommer den här Erik Johan Södersten. Det var prästens son. Vet ni, när vi byggde kyrkan här i Hallingberg så hette våran präst, han hette Magnus Samuel Södersten. Och det här är hans son. Prästen, han var måg i Dröpsta hos Perman. Och genom sin hustru då så kom de till att bli ägare till en gård i Dröpsta. Och det var väl utan någon anledning så uppehöll han den här tjänsten, Johan, eller Erik vad han nu hette i förnamn, några år. Ni ser att, ja, det är 8 år. Och i samband med att han var där så ser det ut som att torp, att de har flyttat byte Grenadjärtorp. För att efter det att Södersten har slutat så bor soldaten i Kvarntorpet istället. Och där ute det där Pluggbo med 10, det försvinner ur längderna. Och istället så kommer det ett ställe som kallas för Lilla Dröpsta. Och ja, jag tror i mina fantasier att det är namnet gamla Pluggbo-stället som de har bytt namn på. Men jag har inte fakta för det. Vad säger du, Aina? Nej. Ja, jag säger inte att det var Kvarntorpet, jag säger att det var Pluggbo. Kvarntorpet ligger ut vid vägen och är Spångavägen. Ja, men det gamla Pluggbo-stället, det är det vi funderar lite om. Den här Södersten, det var ju en betrodd man sedan. Han tituleras längre fram i husförhörslängderna för jägmästare. Så han läste upp sig eller på något vis. Och jag är inte så där helt övertygad om att de hade kvalifikationer för sina fina titlar. Men jag tror att de lade till med dem lite på lösen. Det gick åt pipan för den i alla fall. Han fick flytta ett lopp nu ut. En annan, vad heter gården där ute? Där han, ja, Gunnebo bodde han sedan ett tag. Och Och gården, den är väl vad jag kan förstå en av dem som Olander släkten sen kom och köpte.
Nej, inte.
Ja, det kan det vara. Det kom ju Mårtensson och han efterträdde nog Perman, för han var gift, ingift i Permans släkten. Ja, det flyter lite grann kanske. Sen ser ni denna, det är en som heter Krösus, kallar vi det. Det stavas ju på fint sätt, men det var väl en weak? Nej, det var det inte, han var inte weak. Han var fattig. Jag ska tala om för er, det är Krösus, det var en slarver. Ja, inte på det viset. Han tjänade ju visserligen, han var född i Västervik och hans far var brandmästare, står det i hans dödsskruna. Och han var ute i krig och så där och deltog. Sen kom han hem här och tjänade för Kvarntorpet då, där bodde han. Men sen tog han avsked 47 och sen bodde han i Kvistrum. Men 55 så söp han ihjäl sig på Hummers och Världshus. Och det står i dödsskrunan då att han har varit supig och slarvig och han är död på Hummers och Världshus efter intagen förtäring. Så att att det var, jag fick väl fyllslag eller något, vad det nu var, det vet jag inte, men så är det. Assar och vi håller på att forska lite och han är väldigt intresserad av det där, för att han har talat med någon människa som säger att han i sin ungdom, han var åt Hummerstad och köpte brännvin i Kankruke, och då låg en gubbe på golvet där han stod och tittade på. Ja, och han säger att pojken han stod och tittade på, han var 7, 8, 9 år. Och han låg precis, han var precis still den där gubben, han gick och sa åt krögaren att denna, det ligger ju en kar som är död. Gör det, sa han och skände dit. Ja, för dumma tusarna. Han tog bara släppte ut den och drog undan, så han var ur vägen och sen fick det vara han. Assar han tror att det var den här och jag vet inte, det är inget som säger att det inte var. Det kanske det var. Nej, han var slutet då. Det var någon annan. Ja, det här namnet ser ni också som heter druid. Det är ju något som liksom har funnits i hemtrakten hos oss. Jag vet inte riktigt. Är det någon släkt till någon, så är det väl till den här sista druiden. Den där första, där tror jag. Jag hörde att han flyttade till Törnsfall. Men drott i varje fall. Utav drottförfäderna som har funnits här ute i Törnsfall och här. Den här drott, han flyttade nog kanske sedan och tjänade för Sjöände ute under Elmarsum. Mörk och sen den sista var druid. Ni ser att det kan vara lite olika när det tar slut, men det där det berodde lite på när den tjänstgörande soldaten tog avsked. Och sen nyanställdes det ingen mer, för det började att avvecklas. Indelningsverket tog slut 1901 officiellt, men emot sista åren då så nyanställdes det inte några folk. Vi kan fortsätta, vad har vi, 17 sen, jaha. Det lär vara. Ja, det är nummerordning, det är inte så svårt. Ja. Det här är Elmarsrums torp, Sjöända. Holger, vet du, jag vet inte mycket om Sjöända. Hur är det med det stället idag? Det var någon som sa att Huckela har köpt det, är det rätt? Jaha. Är det sommar eller är det tomt eller är det? Det är inte året runt på stad längre. Alltså. Ja, här ser ni, här hette Råbock, det var man älm och älmrot och armrot och älg. Det har ju en viss anknytning till Elmarsrum och älmar. Och sen kommer de här drott, det här var far och son. Och den där sista, det vet jag inte, det är någon som jag inte vet ett dugg om, men den där drott är ju föräldrar till de här Linné och vad de hette här ute, de här drott människorna som har funnits här. Det är väl så där vi kan gå på 18. Det är väl Höllingeberg, va? Nej, det är Hult. Det här är ett rusthåll som jag är osäker på. Jag skulle vilja veta mera om. Det är det här torpet Ängen. Det vet jag inte, och jag tror inte det är någon som vet var det låg. Det är försvunnet borta. Troligtvis någonstans runt upp kring Snåre Vägskäl i de där trakterna någonstans. Men jag vet det inte. Jag har pratat med Sören Nilsson i Hult lite. Han har visst bykistan och jag har fått lov att komma dit och rota i den. Det kan tänkas att det är skifteshandlingar eller gamla handlingar, att det finns någonting, som någon karta eller något, som säger var det ligger. Men ni ser, 1866 så flyttades han till Höckult i alla fall. Och där var sedan Grenadjärtorpet. Och här hade det hetat Hultstedt och Hultgren och Herkules och Hulter. Men herr Hulter är förfäder till Hultersläkterna som fanns nere i kring oss. Ja, fast det är väl ett par generationer kanske efter den här, men... Och Hallin och Hanette. Och sen ser ni som sista man är den här Helge som var bror till Skog. Och det är väl många av er med så kanske som kommer ihåg utav de här Helges ättlingar. Jag tror han var han i Hultorva eller någonstans, eller, och var bonde sen han har slutat. De fanns kvar, och sen har de ju funnits. Jag vet inte, den här, det har funnits någon som har varit ombudsman som har hette Helge, om det är utav den här släkten, det känner jag inte till. Ja, det är också in, om det kan vara härifrån, jag vet inte det. Nej, hans Davids far var bror med den här. Ja, och med Skog, Fritz Skog. Och deras föräldrar, de kom med här åt, och de bodde i, vad heter det där, Granqvist, Lövseden. Ja, där bodde han, hette Svensson. Vi fortsätter. Det här är Hallingeberg, Äskebäcken. Det vet ni, det ligger förbi logen och in där ute i slutet på den där vägen. Jag tror det är slutet. Bergman, Bergfält, Hall, Sjöberg, Hall och Hallén. Det är lite Hallingberg-minded här. Det är inte så mycket folk här som ni kanske har någon kännedom om. Men jag ska tala om den här sista här, Emil Hallén. Vet ni vem det var? Han var son till Bosman Flink i Åmåla hemma vid Hummersta. Och han tog tjänst här för Hallingeberg och fick namnet Hallén som soldatnamn. Sen han har tagit avsked, så vet jag inte, han kanske flyttade flera gånger. Men i alla fall så kom han till Nyborg. Och där var han torpare, och där växte väl hans söner upp. Sixten och Einar och flera vad de var. Ni vet, Sixten Hallén, han dog för en månad sedan eller något, och var född, tror jag, 99. Och var gift med Elsa Olander, syster till Erik Olander, de som nu vet. Och det är Magnus Kasselstrands morföräldrar, de här Sixten. Magnus som bor i Brotorp. Och Lasse som nu går om Kvistrum, det är ju Einar Halléns måg. Inte Einar, han Sixten. Sixten hette han, ja. Ja, ju, det är det ju. Det är ju brodern till. Så att det är den anknytning de har till bygden här. Vi kan gå på 20. Det är Wispetorp. Roten hette 120 Wispetorp, men torpet hette Lilla Jorsta. Och det vet väl kan hända Majken och Nicke. Det låg, jag tror det låg till vänster hinna Jorsta in på andra sidan åkrarna där någonstans, va? Jag har hört sägas det. Det ser ni tjänsteinnehavaren, det anknyter till Risbetorp-namnet. Han heter Risholm. Men sen varierar det sen. Och sen kommer Honett då ett par gånger. Och Munter och Rustan och vad det nu hette. Och sen är det Gustav Adolf Freid. Och sist Erik Samuel. Det här är far och son. Och Erik Samuel, det vet ni brotorpare, att han bodde i Brotorp och han dog där. Någon gång då. På 40-talet eller när det var. Kanske i början på 50. Klemming bor i huset. Det är Klemmings hus där Frej bodde. Så att det var Harald Frej och Eriks. Violas föräldrar det här. Jo. Ja, det må vara att det kan de ju stava lite olika, men vi hade en förut som hette, han hette bara Frej han, men de här, det står skrivet Frejd. Harald Frejd, han skrev nog med ett D. Han bodde ju också i Brotorp då. Och den här Erik Samer, jag tror han var ute i Blackstad ett slag, men jag tycker jag har sett någon av dem. Ja, och han tjänstgjorde där ute i Trimla eller någonstans. Ja, det må vara. Men så ser det ut där. Nu har vi bara Krokstorp kvar. Utan de här. Borghult. Det är Marys hem det här. Mary i Krokstorp. Och här hette de då Spak. Och han var väl lugn och sansad den. Den här Anders Berggren, han var son till Dahlström i Bergbo. Gärdström kunde det heta, ser ni. Sen är det inte så många som jag vet så mycket något om direkt. Peter Fogel, det var han som rymde i Tyskland och kom hem på lite konstiga vägar. Ja. Och han flyttade ifrån sitt torp. Han tog avsked med då och flyttade därifrån strax nog. Han kom hem 1809 ifrån det där åtta eller något. Han var hemma lite före. Sen flyttade han åt Törnsfall, och jag har nog hållit på. Jag tänkte jag skulle ta reda på vad det, hur det gick med en del, men det har inte blivit riktigt än, men det kommer väl kanske. Det är inte så mycket som jag vet mera om de här. Vi kanske kan ta, nej, jag tror att jag har de här boställena nu i listan. Lilla Spånga, ja. Vi tar det. Det här var sergeantboställe. Lilla Spånga, det heter Lilla Spånga, men Gunnar, min svåger, han säger att Lilla Spånga var visst den största gården i Spånga. Men det må ju vara hur som helst, det var rätt många delar där uppe då. Det här bodde först en, Ander Ditlovsen vet jag inte så mycket om, men Anders Kindgren vet jag så mycket mera om. Han var profos. Vad är det då? Jo, det är den som har hand om bestraffningen på regementet. Han bestraffade, skötte det med dem som hade gjort några felsteg. Och det kunde vara spöstraff. Och så något som det hette gatlopp fick de springa. Och då ställde de upp två led med grenadjärer. 30 man ungefär i varje rad. Och så klädde de åren den kraken på överkroppen. Och så hade de varsin påk. Och så skulle han skena i Milla, och så slog de då så mycket i hand med han sprang. Och det kunde de få bli dömda till både två och tre sådana där lopp. Och då var de ju rätt så välfiskade sen. För att de fick inte stå och slå i lufta, inte än det skulle göra sådär. Jag tror inte att han verkställde hängningar och sånt där. Det förekom väl hårda straff. Tiderna var kärva och det var rätt så strängt. Men efter Kindgren så kom det sergeanter som bodde där sedan. Den här nästa ser ni, han heter Nils Ankarstrand. Och det är stamfadern för Ankarstrandsläkterna här i bygderna. Ja, runt om i Hallingeberg har funnits många. Den här, han kom ifrån Gåsdalen. Och där var han ryttare ifrån början. Men så tjänade han upp så blev befordrad. Och då fick han ett boställe som var lite bättre. Och blev flyttad hit till Hallingeberg. Och han dog här på 1790-talet. Han hade då barn, en son bland annat, som gifte in sig i Borghult, linsläkten där. Och det är de som sedan har lever kvar och det har grenat ut sig i bygderna till Blackstad. Det finns ju Ankarstrand, det här är Ingrids förfäder. Och Margit, Frälsgårdssläkten, har Ankarstrands släkt och flera med dem. Så att... jag har pratat lite med Ingrid, hon är intresserad för släktforskning och sånt där, men hon har inte lyckats att ta reda på var han kom. Det står i längden att han skulle vara född i Jorted, men det går inte, hon kan inte hitta det där. Och det är ett namn som Nils, det är, hon vet inte vad han hette förut och det kan vara knepigt. Sen är det en hel massa okända sergeanter som har bott här kortare och längre tider. Den sista, vi trodde ett tag att Bolling var den sista, men det fanns en senare som hette Berger. Och det här bostället drogs in som militärboställe 1876 och sen när det såldes till privata ägare kan jag inte säga riktigt. Men vi byter och tar Svartsmörja. Svartsmörja var hovslagarboställe och de hade mycket fina namn där borta. Hette Breitenbach och Blankskin och Wickman och Hesselgren och sådär. Det här det tog slut ganska tidigt. Ni ser där att efter Hesselgrens död så 1801, Hesselgren kom från Hesselby och han födde. Så att ni ser hur de gjorde med sina namn. De tog dem ifrån sin hembygd om det var något lämpligt. Ja, där nere kring. Vi har, jag kommer ihåg prästen som hette, han, vad heter han nu? Södersten. Han var född i Söderköping. Kom därifrån. Det här, ja det här är inte så där väldigt mycket. Det finns längre tillbaka i tiderna så finns det någon, den här Harald Pettersson i Hjort, han har skrivit om tjust i förvorna tider. Han har skrivit om någon hoslagare i Svartsmörja som skildes ifrån hustrun. Och det var en sensation förr i tiden. Det förekom inte så ofta, men det kunde hända. Det här efteråt sen hade bott brukare i stort sett. En period i mitten på 1800-talet så bodde en länsman i Svartsmörja. Ibland kommer jag ihåg vad han hette, men inte just när jag behöver det. Nu kommer jag inte ihåg att han reste visst sedan till Amerika. Och sen hade det varit bönder, brukare som har funnits där. Vi är nöjda med det här. Vi fortsätter och vi har ett par tre... Båtsmanstorp kvar. Det här hette, roten hette Djupedal. Var har jag mitt block? Nu ska jag tala om, vi pratade lite om det här, vad det var för rotegårdar till att de var mera spridda till båtsmanstorperna. De som svarade för det här, det var Gunnersta ett mantal, Djupedal ett halvt, Kälkesta ett, Drepshult ett fjärndels, Löpgöl i Gärtsrum en fjärndel, en som heter Granebo en åttondel och Hammar, Gamleby nummer tre, en fjärdedel. Det gör 3 3/8 mantal. Emellan 3,5 och 4 var idealet de ville ha ihop. Och var sen orten kallas för 63 Djupdal. Men torpet låg ju på Kälkesta. Från början så låg det här torpet ute strax in till den nuvarande Nyhagen. Men det är som jag sa förut att då vid laga skiftet så tyckte de att det var ohändigt att ha det där ute så att det flyttades ner i backen där nere. Där vi vet att Sätt Karlssons föräldrar bodde då på senaste tiden. Och det köpte Valentin Pettersson och byggde ett nytt hus där, Åkullen. Jag tänker mig att det heter nummer 1 va? Eftersom det ligger högst upp. Det är stället som ligger lite längre ovanför det Helga Ulla bor. Här ser ni att ordinarie namnet det var Flink. Men sen då tidvis så fick reserven Boder när det inte hade, när han tjänstgjorde, och han hette Lustig. Och det är några stycken som har tjänstgjort där då. Utav de här så kan vi prata lite om den här sista, Gustav Flink, den pratas det ju om i bygden. Han var fader till den här Hallén som vi ordade om förut. Och den här var en man som folket kommer ihåg, och mina föräldrar och deras årsklass, de pratade om Flink. Och han, de säger att han var med Vanadis på världsomseglingen. Ja, jag tror inte det. Jag har gjort allt vad som står i min makt för att kunna dokumentera det. Och jag kan inte hitta, han finns inte i någon lista för manskapet som var med Vanadis. Och i kyrkböcker så har han varit till nattvarden under de där åren. Han har säkert varit ute på lopp. Annars i längden, jag har från krigsarkivet begärt på en kopia på hans tjänstgöringslängd. Och det står inte att Flink var med Vanadis, men det står att han var timerman och han var kanonservice och lite sånt där. Men på senare åren av mycket så gick han in på station. Ja, det skulle han kunna berätta en hel kväll om Humla och hans resa med Vanadis, men det ligger utanför det här. Vi tittar på nästa, får vi se. Det är Oxebo. Där heter de Dubbel. Och det gör de allesamman. Nej då, hon hade inte släkt. Det kan vara någon enda. Men det är inte alls säkert. Än det var det att namnet följde roten. Ja. Jag har ju aldrig varit in vid Hultekärr, men Erik Svensson har varit med och skyltat uppet, så det finns skyltar, annars är stället borta. Det var deras. Sen har vi Sandviken bara kvar. Och är 9:05, det är inte så farligt ändå. Det här är... Börjar jag skrika för mycket så jag inte hörs mer. Här hette de egentligen Ask. Det var det rätta. Men här har funnits också Asp. Och Asplöv. Den här Asplöv, förstår ni, det fanns ett reservtorp ute under Fisksäter. Och där hette de Asplöv. Så jag förmodar att det här var en som har kommit där utifrån. Det fanns ett torp där som hette Gillerängsbo. Och där bodde den här Asplöv. Men det är så lite, det försvann ganska snart, så det är inget som vi har dokumenterat för sig. Men här hette de Ask. Och det här stället ska vi prata lite om. Det låg ju på andra sidan närmarna änden här, vet ni. Det är tre stycken. Fanns Sandviken 1 och Sandviken 2 och Sandviken 3. Och det här båtsmanstorpet, där säger Holger Andersson här att där det flyttade köpte Gottfrid Kindahl i början på 1900-talet och körde det över sjön och flyttade upp det och byggde Ekeborg. Och där är virket använt. Där Börje och Solveig bor. Det är Klämming och Alvars farfar, den här mannen. Det vet ni väl kanske. Ja visst, morfar är det åt er, ja. Ja, han var farfar åt många med. Men inte... Det var Kindahl. Han var sadelmakare. Kindahl och sådär. Och han bodde förut ute i Katrineberg, va? Och när han då slutade där, då köpte han det här Sandvikenstället och flyttade upp där uppe vid Ekeborg. Jag ska sluta det här pratet med en liten historia om den här sista asken. Anders Ask. Han kunde en hel del saker och bland annat så hade han ord om sig att han kunde stämma blod. Det fanns folk förr som kunde lite mer än andra. En gång när de var inne på ett möte nere i Karlskrona så var det en matros som blev allvarligt skadad i ett lår. Ett krossår. Och han tog sig in på garnisonssjukhuset och läkarna slog sig kring en. Och skulle, det var någon pulsåder som var skadad och han blödde, höll på att förblöda. De fick inte stopp på det där blodflödet. Och han blev oroligare och gasa och gnall den där karn. Och om jag bara hade asken här, sa han. Om jag hade asken här, han skulle hjälpa. Ask, sa de läkare. Vad är det för, vad skulle han göra med det här? Ja, om han bara vore här så stannade han här, sa han. De la om och de styrde, men blodet det pumpade ut och de fick inte håll på det. Så det gick Askens återkamrat Hellman från Hellerum ute vid Mantebo. Han gick handräkning på sjukhuset och då sa de till honom: "Stick iväg då för all del och ta hit. Ta vart på ask, så får vi se." Han visste han var hem på dokumentet, så han stack iväg hem efter honom. "Kom nu då, asken. Nu får du hjälpa till. Nu är det en matros som håller på att förblö." Ask var en kraftig, gladlynt, fetlagd karl. Slätvakad med en stor mustasch. Pratsam och glad i vanliga fall. Men nu var han rätt så tyst när de gick, stack iväg till sjukhuset och fundersam. Och när han kom in där så sa de åt: "Kom fram här, kan du göra något för det här?" Ask han gick fram och han började ta tag om, sa dit om låret på matrosen och han började och massera det. Och så läste han troligtvis någon formel och rätt som det snart så avtog blodflödet, det började komma vätska och vatten från såret. Och ganska snart så slöt blödningen upp. Vi kunde förbindat och det tog... Vart bättre med det. Läkarna de stod förvånade runt omkring och då sa en sen när han gick därifrån: "Men det måtte väl själva fan vara, du var i kontakt eller i förbund med honom." Nej, det var inte Asken, men han var duktig. Han kunde en del saker. Han kunde mycket annan sjukvård också. Han kunde dra ut en tand och han kunde skära en böld. Och han kunde lägga en terpentinduk på den som hade lunginflammation. Det var den tidens medicinering. Och hade Ask gjort det så hade han stor chans att bli frisk igen. Så var det med honom, och det var den sista här ute. Han flyttade sen, och jag har inte riktigt följt upp, men jag skulle tänka att det är hans ättlingar som heter Ask och bor i Västervik. Nu för tiden finns Ask-släkter där inne. Det här var det sista jag tänkte jag skulle prata om. Nu ska ni ha tack för att ni har lyssnat och varit här ikväll. Nu är det slut. Tack.